Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Just densamme. Trevligt att vara här igen.
Ja, men detsamma. Har du någonting härligt i glaset idag?
Nej, det har jag inte. Frågan är om du har lust att läsa en dikt, så kan jag springa och fylla på med ett glas.
Läsa en dikt? Ja, jag skulle kunna...
Eller hålla en monolog. Eller...
Men vet du vad jag gör? Jag tar och hoppar på en lyssnarfråga med en gång här. Så besvarar jag den medan du springer och hämtar någonting till glaset.
Ja, men det är väl jättebra. Det är jättebra.
Hejsan, tack för den bästa podden. Jag och min vän älskar kava och skulle gärna vilja ha tips på bra kava och även lite historia kring vår favorittryck. Med vänliga hälsningar Linn och Frida. Och kava har ju blivit väldigt populärt i Sverige de sista åren. Och där kan man ju se att det tillverkas ungefär 250 miljoner årligen. Och av dem så dricker svenskarna upp 11 miljoner, nästan 12 miljoner. Vilket gör att vi är det femte mest kavadrickande landet i världen. På toppen ligger tyskarna, sen så kommer USA, Belgien och Storbritannien. Och så lilla Sverige. Så att ni ligger helt rätt i ert kavadrickande. Och för att ge några tips här innan vi går in på lite kort. Är du tillbaka redan? Ja, det är du.
Jag rusade ner till vinkylen och så ryckte jag en burk. Jag har väldigt sällan burkar hemma, men den här glömde David Kringlund kvar när vi hade någon provning för hans YouTube-kanal här. Det är någonting som kallas Stigbergets pomologik.
Ja, Stigberget i Göteborg.
Winter wine, men det är inte ett vintervin, utan det är helt enkelt en, och det är inte en cider heller, det är en barley wine med äppelsmak.
Okej, men jag måste säga att det var nog den snabbaste barley wine med äppelsmak hämtningen någonsin. Jag tänker om det finns en klassisk Guinness rekordbok där för att snabbast hämta en barley wine med äppelsmak under poddinspelning.
Så skulle alltså hela förra poddavsnittet spelade jag in utan så mycket som ett glas vatten framför mig. Och jag kände att jag hade hållit på att göra samma misstag den här gången. Men nu, jäklar. Så när du gav mig en öppning, då var det bara att springa.
Ja, men helt rätt. När vi förra poddinspelningen så hade jag varit på en lunch med en vän på Arla Unica i Östermalmshallen. Och det var som god torsk de serverade, så att det blev ett glas aligoté där. Och sen när jag kom ner på kontoret så var det födelsedag och champagne här. Inte min, men champagne var det. Mm. Så att jag lät det följa med in här till poddinspelningen.
Ah, trevligt.
Men då, vi är på kava.
Mm.
Och jo, vi ska ge några tips. Vill man ha en budgetkava så tycker jag att Villnau Brun Natur Organic 7731 är gott. Går man upp lite grann i klass, Loxarell, de har en fantastisk vanlig kava och en rosékava för 139 kronor, 79,59, supergod. Allting Augusti Torello gör det gott, 7V och Camps Reserva della Familia, 197 kronor för lite mer premium. Ja. Mm. Och kort historia, ska vi köra bara igenom det här, Edvard? Så får du ta några klunkar. Gillar du kava?
Jag tycker mycket om kava. Vi har ju varit på kava-baren tillsammans en gång.
Just det. Tyvärr har de stängt ner.
Vad synd. För där drack vi ju väldigt bra kava. Annars ska jag säga att all kava är ju inte bra. Men det gäller ju alla drycker. Det finns naturligtvis en hel del enklare också. Men jag tycker väldigt mycket kava är bra. Framförallt har det ju börjat komma även till Sverige mer och mer intressant kava. Jag tycker ju väldigt mycket om bra tysk sekt också. Men det är ju väldigt sällan det dyker upp intressanta bra årgångssekter i Sverige, för liksom, det ska ju vara, jag menar, det är en riktigt bra sekt, den kostar ju som en champagne liksom,
och det är det som är problemet, att om man ser på Francia Corta, den brittiska moseranden, man ser på toppkavan och så vidare, så hamnar man ju i priser där man är i champagne, och det blir ju tuff konkurrens då,
men samtidigt får man helt andra toner och stilar som man kanske inte får champagne, så det är ju värt och roligt, men det är något som aldrig är värt, höll jag på att säga, det är att dricka en sån här liksom en prosecco som bara är närmast kolsyrat på eller jäst på tank, liksom. Det är livet för kort för, då kan man lika gärna blanda ett halvschysst vitt vin och mineralvatten liksom.
Jag skakar till det lite grann och så Men ska jag dra kavans historia bara den kortaste någonsin, nästan lika snabb som du hämtar barley wine?
Ja, men gör det.
Men nästan all produktion ligger uppe i Penedès, och det är några mil söder om Barcelona, vi är uppe i nordöstra hörnet av Spanien. Det är ett område som producerat vin före Kristi födelse. Och på 1800-talet slog den hemska vinlusen som härjade i Europa ut vinstockarna. Och då planterade man vita druvor istället för röda. Och med de här vita druvorna så uppstod champagneproduktionen i slutet på 1800-talet, 1870, inte champagne, utan det var en kava-försäljare som upptäckte champagneproduktionen, tog med sig tekniken ner, och 1870 lanserades då den första kavan som vi känner idag, något liknande.
Så först gjorde de röda viner och sen stilla vita viner typ.
Exakt, och sen började man göra. Och det som jag gillar med kavan, det är att man använder champagnemetoden. Men champagne avskyr när man använder deras namn när det inte kommer från champagne. Mm. Så att på 1970-talet så gav man det namnet kava för att särskilja det från champagnen.
Och länge skrev man ju ändå champagnemetoden, men det får man väl inte heller göra längre?
Det får man inte heller, inga referenser.
Traditionell eller något sånt där, va?
Ja, precis.
Traditionell metod, eller klassiker.
Metod och klassiker använder man mycket i Italien.
Ja.
Och det här är då liksom det, kavan finns också från ultratorr till jättesöt med 50 gram per liter. Det är tre huvuddruvor, Maccabeo, Parellada och Xarello som är huvuddruvorna, och sen finns det mängder med små obskyra. Och ja, men jag tycker det är en härlig dryck. Det som gör att man ofta känner igen kavan i blindprovningar, det är att det finns en liten angenäm ton av bubbelgum i den som kommer från de här druvorna.
Okej, okay. Hur klarar man värmen? För jag menar, mousserande vin ska ju göras där det är kallt. Är det liksom högt över mark? Eller just
nej, utan det, kava betyder källare. Och förr så lagrade man i källaren. Nu har man ju inte samma nät av källare som i champagne, där det är mil som är nedgrävt i kalkberget. Mm. Utan, så att idag kan jag tänka mig att de flesta, en stor del i kylda byggnader.
Just det. Jag tänkte egentligen mer på druvorna, alltså att man inte tycker det ska vara för varmt, att det ska mogna långsamt. Liksom.
Man har lite höjd där uppe.
Man har höjd, det var precis det jag var ute efter, om det var Så det är ett område där det funkar därför?
Ja, exakt. För att det med mousserande vin, så är det ju syran som är det viktigaste. Det finns ju ingenting som är viktigare än syra i mousserande viner.
Mm.
Och ja, det var världens kortaste kurs i kava.
Vad trevligt! Ja. Har vi någon mer lyssnarfråga?
Ja, vi har så mycket lyssnarfrågor, för vi hann ju inte med något förra gången.
Nej!
Vi hann ju inte ens med att prata om slukhål. Vi ska se här.
Slukhål, det börjar bli det nya. Vad var det vi för några år sedan pratade om 5-6 gånger att vi skulle prata om innan vi väl pratade om det?
Var det inte asfaltläggning?
Var det? Jag kommer ihåg att det i alla fall var någonting som vi hela tiden diskuterade. Så här, men det hinner vi inte, men det ska vi göra någon gång.
Jag minns faktiskt inte, men det kan ha varit asfaltkarteller.
Det kan det ha varit.
Då ska vi se, vad ska vi ta för? Har det hänt något roligt i veckan medan jag hittar en rolig lyssnafråga?
Nu funderar jag här. Ja, men min fru hade covid utan att jag blev smittad. Roligt år 2024.
Ja, men det låter ju som dina förhoppningar som du nämnde förra podden, att det inte ska bli värre.
Och hon mår bra också, ska jag säga. Men det, alla som känner Gunilla vet att hon är så rustik, så det händer inte så mycket med henne. Hon klarar alla revolutioner och orkaner och sjukdomar. Men alltså jag som neurotiker sitter som ett asplöv och darrar för allting. Oh. Det är väldigt roligt när vi blev ett par. Och hon var ju van att alltid sitta och jobba på flygplatsen tills de ropade och skrek att hon var tvungen att boarda, när liksom hon alltid gick på sist.
Ja.
Medan jag tvärtom åkte ju alltid flera timmar för ett flygplats. Först var jag tvungen att dricka 3-4 starka drinkar på flygplatsen för att liksom kurera min flygrädsla. Men jag var också tvungen att lämna in väskan precis. Jag stod och väntade ofta jättelänge tills de väl tog emot det. Jag fick liksom gå och lämna in min väska redan innan dess. Och sen satt jag och drack drinkar, och sen ville jag vara först på boardingen så att jag inte skulle liksom, inget skulle gå fel. Medan Gunilla var verkligen precis tvärtom, och jag är jättenervig, hon som om det var liksom hennes vardags. Hon flög ju flera gånger i veckan.
Men vad har ni landat i nu?
Ja, men vi har landat på någon form av hyfsad normalitet liksom, där vi våra mest extrema sidor har dragits mot den andra. Sen är det ju fortfarande lite så att jag är lite hispig innan vi ska iväg någonstans. Men å andra sidan, Gunilla är ju inte lika avslappnad längre heller, eftersom hon inte längre, från att ha flugit varje vecka, så flyger vi kanske någon gång om året högst nu, menar, eftersom hon inte längre är utrikeskorrespondent. Och det har varit som det varit, och vi har massa barn. Det är ju fruktansvärt dyrt att flyga med 3 barn. Det blir ju nästan orimligt. Så det blir bara någon gång om året nu, högst. Och då blir det ju liksom inte samma vardagsmat för Gunilla. Men jag blir kanske ännu nervigare å andra sidan.
Men då tycker jag vi direkt hoppar till friterade ägg, eldtunga och korvbröd.
Men det låter väl bra.
Hej, tack för trevlig lyssning. Jag har två ämnenfrågor. Som jägare kommer jag ofta åt trevligt kött från våra svenska klövvilt, främst rådjur, vildsvin och älg. Men vad bör man ta reda på förutom köttet? Har gjort friterad eldtunga och bjöd på som aptitretare en valborgsmässoafton för massa år sedan, vilket var uppskattat. Men vad mer har jag av okunskap lämnat åt räven? Minns min fasa från min barndom, hur min mor tappert försökte göra levergryta åt familjen som ratades av alla förutom min far. Spontant där så... Hjärtat är ju fantastiskt.
Ja, det är ju helt fantastiskt. Och tungan är ju som vilket köttstycke som helst. Det är ju alltså långkokt kött. Bara man sjuder det någon timme i tryckkokaren, eller åtskilliga timmar om man inte har tryckkokare, och drar av den här hinnan, så är ju det som, alltså på oavsett vilket kött det gäller ju gris och nöt och vilt, så är det som ett väldigt bra långkokt kött. Man kan göra precis så att äta som det är, eller göra lapskojs eller någon form av pulled älgav eller så liksom. Så
pulled det ska man tang låter inte så gott.
Vad sa du?
Pulled tang låter inte så gott.
Ja, men se inte det. Det är absolut gott att koka sönder också. Men man kan använda det liksom. Men jag skulle säga att det borde väl vara naturligt om man skjuter ett djur att man egentligen ska använda allt.
Ja.
Och då menar jag kanske inte att man behöver mala benen och hälla benmjöl i köttfärssmeten som jag växte upp med, för det skulle ansågs så nyttigt att man hade benmjöl i. Men allt förutom benen tycker jag nog borde gå att använda. Har du prövat lever från älg? Det är möjligt att det är starkare smaken än på så att det blir för kraftigt. Men...
Jag har faktiskt inte det. Jag har traumatiska leverminnen från 70-talet med mig som jag försökt bota med kalvlever och anglä. Men så långt har jag kommit, men inte att jag provat med viltlevern än. Däremot har jag skurit ut älgkinder.
Ja, men självklart, det är ju också jättefint kött.
Ja, fantastiskt långkokt kött, men det blir inte så mycket av det.
Älghjärnan har vi ju prövat, det var ju tidigare avsnitt för några år sedan, och det var ju jättegott när Djureskog var vänlig och tillredde det på AG, då blev det ju fantastiskt. Jag har inte prövat viltögon, men lammögon är något av det godaste som finns, och varför skulle inte även viltögonen vara goda? Och nej, men i princip, jag menar, man kan väl göra trippa av magen och man kan göra korv av tarmarna.
Ja. Mulen har jag ätit.
Ja, det är ju en klassiker. Ja.
Älgmul som finskivad. Och sen inte att förglömma, det är ju kalvbräss som fungerar lika bra älggjort.
Oj vad häftigt. Testiklarna naturligtvis. Det är ju inte konstigt om man äter buffeltestiklar. Måste man kunna äta älgtestiklar. Nu är inte det jättegott. Det är väl mer en sån matchogrej. Men det går ju att använda ändå. I någon, göra pölsa på eller något om man inte vill göra något speciellt.
Och mufflon får testiklar kokta i mjölk har jag ätit några gånger. Och det är kanske inte så överst på önskelistan. Fast inte mer bland den här listan. Sin sista måltidlista gjorde det.
Nej, det i Colorado är det ju väldigt, där får man överallt de här prayer oyster, det är ju skivade då buffeltestiklar som är friterade, men nej, det är inte jättegott, men kokar man ner det ihop med andra grejer så funkar det i en gryta. Nej, men jag kan förstå om lever och njure kanske blir för smakstarkt liksom med vilt. Men allt annat borde man väl kunna använda. Om man inte använder det som hela stycken, så mal det och gör köttfärslimpor, korvar, syltor, pölsa, lapskojs. Och jag menar, folk som jagar har ju så mycket kött, så de kan i princip bara ta de fina delarna och slänga resten. Men det vore ju mycket hyggligare om de åt lite mer av allting och så gav de bort kött till sina vänner och bekanta eller sålde lite. Så där, det får man inte hur som helst, men ge bort får man ju ändå göra. Och de flesta har ju ingen tillgång till vilt alls. Om man inte jagar så är det ju ganska svårt att komma över vilt. Så det finns ju ett stort längtan och det finns ett stort överskott som man egentligen borde kunna hantera på lite bättre sätt än vi gör idag. Men jag ska säga, när man till exempel i Frankrike är det ju vanligt att man kan köpa sådana här små set med små askar med 10 patéer. Och då är det ju ofta, det kan vara hjortpaté, harpaté, rådjurspaté. Så uppenbart, och de är ju lever i också, de flesta. Så jag tror nog vilt lever funkar, men det är antagligen precis som med tamdjur, att ju yngre djuret är desto bättre.
Exakt.
Kalvlever är ju jäkligt mycket godare än en gammal halvdöd oxlever liksom.
Halvdöd oxlever.
Ja. Och är det en för stark smak, så har man ju de här tricken med att man kan låta det ligga i mjölk några dagar, och man kan ha ihop med bacon och kapris och sådana här smaker, konjak och sånt. Förr i tiden så tog man ju allt tillvara, och skulle vi få kristider igen så skulle man ju återigen börja göra det. Så det är väl lika bra.
Då blir det bark i bröden.
Men nu hänger det bara på ens egen moral att man ska göra, att om man inte har ett ekonomiskt incitament så borde man åtminstone känna att inget djur borde bara slängas. Sen är det klart, har man hundar, som de flesta som jagar kanske har, så är väl mycket av inälvsmaten väldigt bra att koka hundmat på också. Det är det ju.
Oh ja. Det är helt klart. Nej, men vi nämnde Djureskog där vi åt kalvhjärnan. Jag var här återigen på, han har öppnat ett nytt ställe på Drottninggatan runt hörnet från Rolfs kök som heter Rolfs hav. Och
det har jag hört om.
Ja, som är en amerikansk svensk skaldjur, fisk- och skaldjursbar.
Åh, vad härligt.
Supermysigt. Det finns liksom en buskänsla där. Och när man sitter i baren, och det är där man vill sitta, så har man en brödrost bredvid sig också. Så får man rosta sitt egna bröd. Och man kan få sig en stiftdraja och en hel del olika fisk- och skaldjursanrättningar, råa och tillagade.
Alltså skaldjur i USA är ju någonting annat än skaldjur i Frankrike. Och de, alltså franska skaldjur är underbart. Alltså att äta skaldjur på franskt sätt. Att man har den här platån och man är uppklädd. Ja. Och det är alla tillbehören. Och, men i Amerika är ju skaldjur någonting mycket liksom enklare och mindre uppsnoffsat. Jag tycker det är väldigt charmigt också. Som det bästa man kan göra, något av det bästa man kan göra när man är i New York, det är att ta tunnelbanan ända ut till ändstationen bortom Bronx eller i Bronx yttersta kanter och där tar sig över med bussen sen till City Island. Det är en sån här ställe där liksom folk från Bronx och Harlem och Manhattan åker där de liksom ska på en enkel kul dagsutflykt. Och där finns det ett gäng såna här restauranger där man får friterade skaldjur, alltså det är bläckfisk, det är olika typer, jag tror till och med hummer tror jag till och med man kan få det, men ganska billigt ändå, och det ser ut som liksom en McDonald's restaurang utomhus, och så köper man olika typer av långdrinks och paraplydrinkar i pappmuggar, så starka drinkar i pappmuggar och friterade skaldjur och bläckfiskar och grodlår också hör också ihop till det, lustigt nog, det har de också där, så det sånt man förklippar med egentligen betydligt lyxigare miljö i en väldigt enkel miljö med barnfamiljer och mest folk från Bronx och norra Manhattan då. Väldigt charmigt ställe och sen finns ju alla de här härliga, absolut.
Ja, men det är som du säger där med USA med sina lobster rolls och att man bara gör en korvbrödsvariant liksom på hummer visar ju på att man har mycket mer avslappnad syn på skaldjur.
Ja, ostron på Grand Central Station och där man äter också skaldjurssoppor och sådana grejer. Men det är väldigt mycket mer avspänt. De har väl haft väldigt billiga skaldjur historiskt. De är kanske inte lika billiga längre som de en gång var. Men de är ändå betydligt billigare än de är i Europa. Och man har en annan attityd. Det är mycket så här. Ja, men avslappnad miljö, cocktail, sommarkänsla. Även nere i San Francisco, i Florida, i Kalifornien. Så här, det är ju mycket skaldjur och det är på ett helt annat sätt än den här klassiska liksom, Paris- eller Bryssel-skaldjuren där man sitter långt från havet och äter det bästa som har kommit in från andra ställen och fantastiskt vackert serverat.
Ja, rak i ryggen.
Ja, som också är fantastiskt. Men det är två väldigt olika grejer. Och det klassiska skaldjursätande har vi ju på liksom Vasahov och Sturehov och ett antal till ställen. Hov heter det, uttalar man väl nu och jag säger hov, inte hov. Det är fel, det får inte vara med. Då skulle våra väldigt aktiva lyssnare genast anmärka. Men det här har vi inte riktigt. En amerikansk kraljust, eller har vi inte sen tidigare, så det är väl jättekul.
Ja, men det är verkligen härlig stämning och självklart otroligt gott.
Ja, allt djurskog gör är ju jäkligt bra, ska jag säga också. Då vet jag att ni är ju goda vänner. Så om du stod och lovordade de här skulle folk tycka det var total incest. Liksom. Ja, men jag har ju träffat honom några gånger, men jag kan inte säga att vi känner varandra även om han lyssnar på vår podd. Men jag provade för första gången hans hamburgerställe för någon gång i höstas och blev väldigt förtjust för att det var ett ställe liksom ut med om man ska stanna ut med vägen och ta någonting genom en lucka så finns det ju ingenting, eller bara ta något genom en lucka och äta på en uteservering. Det finns ju ingenting ätbart ut med vägen. Man måste åka av långa vägar och hitta något ställe, någon golfbana eller restaurang eller något, och det tar någon timme extra. Men så upptäckte jag de här djureskog som finns ut med och det var ju otroligt mycket bättre än liksom, jag ska inte säga att det är lika bra som på AG kanske, men det är ju 1000 gånger bättre än en vanlig McDonald's eller Max eller något sånt där som man är van med. Så det har blivit en liten glädje när man åker i Stockholm, Göteborg eller Stockholm, Malmö att det faktiskt finns de här. Och jag önskar det kunde gå mer i den riktningen, att fler typer av högkvalitativa snabbställen.
Nespotisk som jag är håller jag fullständigt med. Men för några minuter sedan här försökte jag göra en snygg övergång mellan...
Ja, förlåt!
Det är ingen fara. Utan mellan övergången här med lobster rollen och korvbrödet till ja. Anders andra fråga. Mm. Min andra fråga, eller rättare sagt iakttagelse, det har numera kommit en uppsjö av bättre varianter av korvbröd. Mats och jagar kan säkert instämma att tidigare fanns endast korvbrödsbageriets tråkiga snövita bröd som alltid gick sönder och som alltid var torrt. Korv generellt har ju fått ett uppsving och blivit på modet med... Och med det så följde då tillbehören, tänker jag. Men hur länge har man ätit korv i speciella bröd som idag? Och finns det liknande företeelse utanför västvärlden?
Ja, det är en bra fråga. Och
då, hur länge har man ätit korv i bröd?
Inte jättelänge, eller det beror på. Alltså man kan säga att från början har vi ju det tyska brötchenet. Och den första hamburgaren, det var ju liksom att man i Hamburg skar brödet. Brötchenen på mitten och så la man in en köttfärsbiff och åt det som en smörgås. Det är ju det som har gett namnet till hamburgare. Men så får man ju även korv ofta i Tyskland. Att man får en korv kanske i papper och så får man ett brötchen bredvid. I USA där den moderna hotdoggen föddes på det var väl i princip östkusten, alltså New York. En del säger att det till och med skulle varit på det här klassiska Tivolit där Nathans ligger, Coney Island. Men det finns i alla fall, där föds ju mycket av den moderna snabbmaten och där börjar man göra det som är den moderna hotdoggen. Det är ju egentligen en klassisk tysk emulsionskorv, men den får lite grann sin modernaste form och man ketchupen uppfinns ju, man börjar sena på, man börjar ketchup på. Men i början med hotdoggen i USA så serveras den med att man lånar ut vita bomullsvantar och så får man då hålla i de här vita bomullsvantarna och sen lämnar man tillbaks dem efteråt då. Och det här blir lite dyrt för det är många som går iväg med dem och de förlorar för många bomullsvantar. Och då kommer man på, nu har jag glömt bort exakt vem och exakt vilket år, för jag har inte kollat upp den här frågan i förväg fast jag har skrivit om det här för rätt länge sedan. Och då i alla fall så kommer man på att om man tar ett bröd, precis som tyskarna brukar ha sin brödkänskuren, men gör det lite längre. Så kan man en specialutformat bröd, så kan man liksom slippa de vita vantarna och servera korven i brödet istället. Jag tror vi talar, min gissning, 1920-tal, men det är lätt att googla. Ni kanske till och med hittar en text av mig där ni hittar årtalet eller någon gammal tv-inspelning. I alla fall talar vi en bit in på 1900-talet och då går man från vita handskar till korvbröd. Men de har nog aldrig varit särskilt roliga. Det gäller ju både hamburgerbröd och korvbröd. Att det är lågprisbröd som just ses lite grann som en förpackning eller som är till istället för en servett eller ett par handskar. Mer än att de ska tillföra någonting gott liksom.
Ja, nej, men det håller jag helt med om. Och som allting annat kring snabbmaten så utvecklas de också. Men ingenting är ju godare än hembakt. Och då är det inte från en fabrik. Utan
det stämmer. Någon,
som vi pratade om i förra avsnittet.
Godast är att göra med riktig jäst. Yes, jag gör tyvärr, när jag bakar korvbröd så är det nästan alltid på bakpulver. För det är för att då upptäcker man i sista stund att man inte har några korvbröd hemma. Och så skriker barnen, man kan inte äta korv utan korvbröd. Och då är det bara snapslopen bakpulverdeg och gräddar.
För annars är det ju kalljäst till hur godast.
Ja, det är självklart det.
Jag tänkte vi skulle hoppa till en helt annan fråga. Från friterade tunga och vita handskar till varför är älvindruvan ovanlig? Hej Edvard och Mats, jag är otroligt glad att ni är tillbaka med Sverige i särklass mest intressanta podd. Det var inte dåligt. Min fråga gäller druvan älvbind och vita viner gjord på sagd druva från Åsendalen. Jag har testat några viner från Trier gjort på just älvbind och är förvånad över varför ni är så mycket ovanligare än Riesling från samma område. Ni har säkert någon bra förklaring varför Elbing får så lite utrymme på marknaden. Och det är från Alfred det här. Och Elbing, den går ju tillbaka till romartiden om inte ännu längre. Och i början av 1900-talet så var den störst i Tyskland men har då trängts ut av Rieslingen. Och Elbing har ju väldigt många namn, eller hur? Eftersom den har ju funnits så länge och spridits i hela världen.
Ja.
Jag tänkte vi skulle läsa upp några namn på Elbing.
Ja, det kan vi göra.
Ska du börja med...
Ja. Albana.
Albe.
Alben.
Albig.
Albelö.
Albuelis.
Allemand.
Allemandblom.
Alsacien.
Alba.
Argentin.
Biela Sebrenia.
Biolovacka.
Blesset.
Blesses.
Bourgois.
Burgauer.
Burgiger.
Burgeger.
Burger.
Burger Elbling.
Burgunder Traubegruven.
Burgile.
Tickelbling.
Elbeifeer.
Nej då. Nej
då.
Weisserbling.
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 Weisserbling. Weisser.
Ja, det är några namn här som tyvärr slapp ni höra tillsammans. Men då kommer den stora frågan. Varför var det största druvan i Tyskland i början på 1900-talet?
Jag visste faktiskt inte att den varit så stor. Det kände jag inte till. Men den har ju som sagt, som du säger, romarna kom ju till Trier. Trier blev ju då till och med huvudstad i Västrom under... slutet av det västromerska riket och var därför en gigantisk alltså plats där kejsaren satt och tronade, och det planterades därför enorma mängder vin, och det är ju starten på det tyska vinodlingen och ja, på den tiden som gick sen från romarnas tid där, så fortsatte ju vinodlingen om än inte i samma omfattning, och man hade ju principen att man hade massa viner på en bergsluttning. Ofta var det vissa sorter som funkade bättre långt ner och andra högt upp. Vissa lite bättre på ena och andra sidan. Och sen bara skördade man allt tillsammans och gjorde ju blandviner.
Och det kallas ju idag för field blends.
Just det, det är ganska ovanligt idag men finns ju också. Precis.
Ja, men görs i flera delar av vinvärlden bland lite mer, vad ska man säga... progressiva vinmakare som går tillbaka till det gamla.
Men det gjorde att det fanns väldigt mycket vin på en plats, och det var ganska slumpartat, och det fanns både vilda fält som inte längre sköttes eftersom man inte gjorde lika mycket som på romartiden, och det fanns sådana man skötte. Och där uppkom det ju en enorm massa naturliga korsningar mellan olika sorter. Och både Elbling och Riesling, de är ju nära släkt. Och går väl tillbaks båda till den äldre vita varianten som odlades många århundraden tillbaka, som jag glömt namnet på nu, som var en sort som inte var särskilt rolig men som var det man egentligen hade i vitvinsväg historiskt. Och här bildades massa olika blandformer, och när jag bodde i Trier 89-90, då försökte man väcka liv lokalt. Att försökte få Elbling att bli liksom Moseldruvan vid sidan. Riesling fanns ju överallt för lyxiga, men just som ett alternativ för lite enklare vardagsviner av hög kvalitet och som skulle vara någonting som bara fanns i Mosel och inte behövde tänka liksom konkurrera med ren. Så det fanns väldigt mycket kampanjer. Det var ofta så att man fick, det stod ett stånd på universitetslunchmatsalen där man kunde köpa Elbling till maten, och då fick man behålla glaset. Jag har väl 12 sådana här Elbling-glas hemma till exempel. Och det var mycket kampanjer på vinfester och på restaurangerna. Men sen gick det tvärtom. Sen gick de in på bundesnivå, alltså på statlig nivå i Tyskland, och bjöd Elblingen att odlas i Tyskland ganska många år. Och det var för att man trodde att den skulle skada Rieslingen, att de låg för nära. I tid fanns en uppfattning att Elbling bara var den ursprungliga vildvarianten av Riesling, och att sen Riesling hade utvecklats, och om man blandade ihop dem skulle Rieslingen, om det kom pollen liksom från Elbling, skulle Riesling förstöras. Så det var ett gäng år när man faktiskt inte kunde köpa, men lyckligtvis i Luxemburg, som ligger precis vid Trier på andra sidan gränsen på gångavstånd om man tar en lång promenad, där fortsatte de att odla, hade det som sitt liksom specialdruv i alla fall. Och eftersom de hade lyckats med marknadsföring få Trierborna att älska Elbling, så blev det ju att man istället drack då luxemburgisk Elbling under några år i Trier. Sen har man gjort mer DNA-forskning, kommit fram till att de inte är fullt så nära släkt. Jag kommer inte exakt, någon gång har jag kollat upp det.
Ja, men det är en korsning mellan Gouez Blanc och Traminer, alltså som är Gewürztraminer härstammar från.
Precis, och Gouez Blanc är den här urdruvan kan man säga, som nästan allt hänger på. Och Riesling är en snarlik korsning också med Gouez Blanc, men det är några senare varianter har korsat ännu mer för Rieslingen. Det kommer inte skada varandra, och nu odlar man Elbling igen, men Elbling den når ju inte Rieslingens liksom storhet, men den är ju en väldigt trevlig, frisk druva ändå.
Precis, för att Riesling, det finns ju ingen druva i världen som man kan göra så torra och så söta viner på. Den har ju ett spektrum som är helt oslagbart i vinvärlden. Och sen också, som är huvudanledningen som jag läst mig till att Elblingen trängdes ut, var ju för att Rieslingen gav en högre avkastning.
Och till och med det är intressant, för vanligtvis brukar man ju odla allting som inte är Riesling, odlar man ju i Tyskland just för att det har högre avkastning än Riesling. Ja. Lite grann.
Och då, Elblingen hade lägre avkastning än Riesling. Och
ja.
Den ligger lite lägre, låg sockerhalt, en ganska låg alkoholhalt. Och det är inte riktigt lika komplext vin som Rieslingen kan ge. Men otroligt trevligt och härligt och fyller definitivt sin plats i vinvärlden.
Ja, det är ju så också att det handlar ju inte bara om druvan, det handlar ju om hur mycket man tar ut. Det finns det här Müller Thurgau som är ett vin som är det mest utskällda i Tyskland, för det är ju bara framtaget för att kunna få jättehög produktion, jättemånga liter per kvadratmeter, och är liksom det här enkla vardagsvinet för de som inte vill unna sig någonting bättre liksom. Men det köpte jag för några år sedan. Då var det en kvinnlig ung odlare som hade roat sig med att hon hade av någon anledning något ganska bra läge där det hade planterats Müller Thurgau vid något tillfälle, antagligen under 70-talets down-period liksom, eller sådär, eller det var down-period på 80-talet också vad det gällde tysk försäljning av viner. Men då testade hon att skära ner det och liksom bara ha oerhört litet uttag per kvadratmeter. Man beskar det som om det vore lyxdruvor i champagne liksom, och bara fick ut jättelite druvor per och därmed fick man väldigt mycket mer kraft, och så gjorde hon ett riktigt bra vin på det. Och då kan man ju få till, och så kostade det flera hundra, fast det var en Müller Thurgau. Så det var ju liksom bara roligt för folk som tycker sånt är kul.
Ja.
Men det blev ju ett väldigt bra vin, fast det egentligen är en druva man i vanliga fall tycker det är totalt förkastligt. Så samma sak där, man kan ju välja väldigt mycket hur mycket man tar ut av en druva.
Vingårdsarbetet och vad man gör i vingården kan påverka enormt mycket, såklart. Jag tänkte vi skulle hoppa från Elbling till en fråga från Ludvig Hanberg. Hej Edvard och Mats, jag och min sambo utgår nästan alltid från vad vi har för kött tillgängligt när vi ska laga mat. Om vi glömt att köpa eller tina någon form av kött slutar det oftast med att vi beställer snabbmat istället. Pannkakor, paj eller soppa är de få rätter vi lagar ibland som inte kräver kött eller vegetariska substitut. Mm. Jag vänder mig nu till mina två favoritgurus i matpoddvärlden för att få tips på fler rätter av detta slag. En inte helt lätt fråga, men vad säger du? Jag har funderat lite och kommit på några idéer.
Jag är inte så mycket för helvegetariskt. Jag har ju gärna lite fisk, kött, skaldjur eller åtminstone ost i allting jag liksom lagar. Och min sak när jag kommer hem och inte vet vad jag ska göra, det är ju att jag använder rester. Att man då kan göra pyttipannor eller lådor eller stuvningar eller nästan vad som helst, omeletter eller så. Men någonting jag tycker är väldigt gott, om man då ändå ska köra att det ska vara vegetariskt.
Nej, det behöver inte vara vegetariskt, men däremot, jo, det blir ju vegetariskt i sig. Men däremot,
det inte utgå från
det behöver inte vara grönsaker om vi säger så. Utan,
nej, spätzle tycker jag är väldigt gott. Den här tyska typen av sydvästtyska delsorten av pasta. En sorts äggnudlar där man aldrig inte pressar ihop pastasmeten, utan den är väldigt lös och så kör man den genom ett rivjärn bara. Det går att beställa från Österrike, det finns med nätet, får man inom några dagar fri frakt hem om man vill ha färdiggjorda, men det är ännu godare att göra en smet, och det är faktiskt ändå snabbmat. Man bara rör ihop mjöl, vatten och ägg och så kör man det genom liksom ett bräde med små hål, eller man använder en kniv.
Men var inte spätzle rivjärn, var inte det årets julklapp 2006?
Spätzle brett, ja, årets julklapp 2006, så man hittade på varenda loppmarknad. Man kunde ju önska det var så. Kanske i Schwaben. Men man kokar det här då 10 minuter och sen låter man det rinna av och så har man på lite, rör ut det med smör, man har på massa riven ost och skorpsmulor och då är det käsespätzle. Det är typ så här bakismat i sydvästra Tyskland, men också väldigt gott. Annars är det ju tillbehör, men det är väldigt gott som det, tycker jag.
Ja, det är klart man vill ha käsespätzle och inte bara en
absolut spätzle. Men sen kan man ju, man kan göra en quiche helst med lite skinka i, men det är också ost och äggbetonat och omelett av olika slag, då kanske man inte har en...
Ja, men det har jag på min lista. Har man bara några ägg hemma så kommer man ju otroligt långt.
Och kanske, min mormor hade alltid en sån här burk med krabba, konservburk med krabba.
Ja, jag tänker på Tintin, krabba med de gyllene klorna, de här konservburk.
Nej, men då kan krabba. Man göra en stuvning och så har man i lite krabba eller också har lite djupfrysta räkor och hackar i eller bara eller lite rester. Och så har man en omelett med stuvning och så lite riven parmesan på det kanske. Eller?
Och omelett kan ju bara slänga in några sardiner, sardeller, någonting som finns, fiskarta på burk bara.
Vitlök, hackade oliver, chili. Ostfondy är ju också lätt att göra och innehåller inget kött. Man smäller ihop en ostfondy och skär upp lite gammalt torrt bröd och doppar och så dricker man en flaska vin och lite kirschvasser till.
Ja, men och bara såna här varma mackor att man tar en skiva vitt bröd och så kan man ju slänga på vad som helst och så täcker man det med ost så är man ju hemma.
Blomkålsoppa, det får man ofta i Tyskland. Det låter inte så märkvärdigt, men om man kokar blomkål i mjölk och grädde och så ser man till att ha lite vitlök, kanske lite stekt lök, lite kummin, lite muskot, peppar. Och så mixar man det där slätt med en mixerstav. Det går jättelätt. Kanske lite vitt vin i. Man måste liksom krydda upp det rejält. För bara mjölk och blomkål smakar ingenting. Men när man kryddar upp det kan det bli en jättegod soppa.
Ja, men det blir lite som min favorit Ola Grans granola. Att vi har Edvard Bloms blomskålsoppa. Ja. Det blir lite sån här... Skulle du lansera?
Ja, det borde jag ju faktiskt. Det...
Snart är en butik nära dig, Eva Bloms blomkålsoppa.
Nej, men soppa äter man ju för lite överhuvudtaget. I skolan får barnen tomatsoppa med makaroner i. Det tycker de är jättegott. Jag har fått göra det hemma några gånger, för de tycker inte de får det nog ofta i skolan. Och det är ju väldigt enkelt att göra. Champignonsoppa, samma sak. Man steker champinjoner ganska hårt. Häller på lite konjak, man har haft stekt med lite vitlök och lök kanske, på med grädde och mjölk, kör med mixen, hur gott som helst, lite mer konjak kanske.
Alltid mer konjak. Pasta är ju det enkla svaret också, det går ju att variera i oändlighet och... Bara man har rejält med svartpeppar så...
På våren kan man ju köpa sparris och det kanske inte går bara att ha hemma, för det håller inte så länge. Men om de känner varför alltid köpa kött på vägen hem, så kan de ju faktiskt köpa vit sparris istället på vägen hem. Och så slår de ihop en hollandaisesås och häller över, eller bara citronsmör.
Men det är ju en fantastisk förrätt.
Majskolvar med citronsmör, också gott.
Ja, men majskolvarna, det hade man ju alltid såna här burkar hemma för.
Ja.
Majskolvar, burk med hela majskorvar som man åt.
Ja, till och med. Ja, de små, ja, det är sant.
Ja, men jag tycker då, majskolven inte är säsong. Nu går det ju väldigt enkelt att köpa färska majskolvar i Sverige.
Ja.
Lång period under sommaren. Ja, annars tycker jag att de frysta är ju klart överlägsna de i burk.
Ja.
Och även de här vakuumpackade, förkokta. Jag tycker fortfarande de frysta slår dem rejält.
Ja, ja. Annars helt färska. Eller också poppar man popcorn på dem.
Ja, men popcorn man är poppar underskattat.
En, ja, verkligen. Det är ju ovanligt hälsosamt snack också.
Har vi pratat popcorn någon gång?
Jag tror inte det faktiskt. Jag har ändå varit ganska roliga popcorn på... Jag upptäckte den här Vi Pop Up som är så här gäng.
Exakt, det var dit jag skulle komma.
Ja, gör så här 30 olika jättehäftiga popcorn, de är i olika färger och storlekar och så skriver de långa beskrivningar om hur de smakar. Mina barn kan inte tänka sig att äta popcorn utan att först få höra liksom om den är lätt pepprig och smörig och allt vad det är.
De kräver sensorisk profil på sina popcorn.
Ja, liksom de vill helst, skulle vilja att Carl-Jan var här och läste upp dem, tror jag.
Ja. Men det tycker jag ändå att det är fullständigt rimligt att begära att man får på sina popcorn som barn.
Ja, absolut.
Vad tycker du? Har vi några fler rätter på gång? Eller?
Mm,
Men alla har ju alltid en parmesanost hemma, eller hur? Man köper en stor parmesan, ja, och så ligger den där.
Ja.
Och det kommer man ju också väldigt långt på. Oavsett om det är de här varma mackorna, om man fräser på någonting och man gör en pasta. Så får man ju till den om man har lite ägg hemma och omelett med parmesan.
Ja. Smörrebröd eller bara en smörgåsmiddag är också en möjlighet en vanlig vardagkväll. Ja. Man kan ju väldigt lätt göra en gubbröra på ägg, lök och ankovis, om man har en ankovisburk. Har man någon sill kan man göra en sillmacka. Har man djupfrysta räkor i frysen kan man göra räkmacka. Man kan liksom, det är viktigt att man bygger kött och majonnäs och sås och grönsaker och rostad lök och så. Och så skapar man liksom inte bara en vanlig smörgås utan just ett liksom lyxsmörrebröd. Och så fyller man en bricka med olika sorter och så sitter man och äter det med en öl och en pilsner och en liten klar.
Så har man lite källasval, akvavit och kall pilsner till.
Ja, det är så underbart. Det är så härligt.
Jo, nej, men det här när man ska laga mat lite snabbt hemma så har jag då, vi har blivit inspirerade. Vi var ju Montauk i längst upp på Long Island i somras. Och i USA så har alla en bordsugn. Och då kan man ju undra, vad ska man med en bordsugn till när man har en riktig ugn? Men då har vi haft en diskussion i 2-3 års tid där jag vägrar skaffa airfryer. Jag tycker de är så fruktansvärt oestetiska. Men du har de här moderna bordsugnarna i lite snygg rostfritt, även då inbyggd airfryer. Så att till slut så gick jag med på det här. Och den här bordsugnen har ju blivit min absolut bästa vän i köket. Och den kan man laga till allt i. Och jag har inte använt vår vanliga ugn sen vi införskaffade den här. Helt otrolig. Och allting går fort och man kan bara lämna det där. Du vet, man kan göra pyttipanna, man kan göra en hel kyckling. Jag rostar mitt bröd i det på morgonen. Jag gör baconen i det. Kör lite champinjoner som jag bara hackar upp till frukosten på helgerna. När jag värmer på Heinz tomatbönor och används varje dag. Så att,
men är fördelen att man har den till hands liksom, jämfört med en vanlig ugn?
Ja, och den värms upp så otroligt fort. Och så finns det så många olika program i varmluft och grillar och så vidare. Så den är så lite halvintelligent och har så här 13 olika funktioner.
När jag var ung och student så hade jag engelska vänner som pluggade i England. Jag var på universitetet och där på när man bodde hemma hos dem i korridorerna, så i korridorsköken fanns det var inte så moderna ugnar, men det var också någonting som stod på bänken, någon form av grillugnsliknande, och där lagade de 90% av sin mat. De orkade liksom aldrig ta fram stekpannor och kastruller, utan de la något där korv eller hamburgare bönor eller något i den där, och så satte de på den där ugnen som var ganska snabb då och lagade i den. Så det är lite liknande även om det har utvecklats.
Oh ja, nej, men helt klart. Och just snabbheten och att väldigt mycket kan man göra med airfryer-funktionen som motsvarar att steka. Och att man slipper vara på plats och stå och vid stekpannan och passa den.
Men problemet är att man inte får något fett. För det tycker jag är konstigt när de kör sånt som ska friteras. Du sprayar efteråt.
Okay. Ja, jag har en spray och så dränker jag in det i fett.
Men du får inte samma miljardreaktion väl som när du liksom steker på hög värme i smör eller friterar i olja? Eller? Ja,
Men det är klart man inte kan slå en stekpanna som är bara bubblar och fräser av smör. Det är klart. Men man kommer väldigt nära. Det fungerar till vardags.
Ja, det är intressant.
Men ni har visst svarat mängder av frågor. Och
ja, men det har vi.
Man får gärna skicka in fler.
Det får man göra. Det är alltid lika roligt. Vi kan inte svära på att vi hinner svara på alla. Men vi försöker så gott vi kan. Och förr eller senare tror jag de allra flesta kommer att bli besvarade. I alla fall det vi kan svara på.
Precis. Och vart skickar man frågorna?
Man skickar dem till podden@edvardblom.se.
Och med den klara stämman så tar vi och tackar för det här avsnittet.
Ja, nu ska jag iväg och hämta barnen på förskola respektive skola och ta dem vidare till Bamsegympa. Det är min vardag.
Vi ses snart och vi hörs om 2 veckor. Hej då!
Ja, sköt om er!
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.